Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det finns få fall i Sverige som är så omtalade som mordet på Katrin da Costa. Ett fall kantat av så många olika oväntade vändningar att det känns som manuset till en fruktansvärd thrillerfilm. En prostituerad kvinna i en oerhört utsatt position hittas styckmördad. En misstänkt obducent och en misstänkt allmänläkare. Ett litet barns vittnesmål. En fotohandlare och en väns dagboksanteckningar. Och ett påstått rättshaveri. Men ännu vet vi inte vad det var som hände henne. Vem var det som mördade henne? Styckade hennes kropp? Och sen dumpade det som fanns kvar av henne i sopsäckar in till motorvägen E4 i Stockholm i juli 1984. Faktum är att aldrig har fastställts exakt när hon försvann och när hon mördades. Aldrig någonsin kommer någon dömas för mordet som idag är preskriberat. Men det vi kan göra är att fortsätta berätta om Katrin och det fruktansvärda som hände henne, som aldrig får glömmas bort. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Nathalie Sejov.
Mitt namn är Sofie Nublin.
En ung tjej kommer cyklandes på en sommaräng. På huvudet har hon en slags sjömansmössa. Hennes hår är mörkbrunt ner till axlarna och hon har lugg. Hon har på sig en gul knytblus och korta shorts. Hon cyklar barfota mot personen som förevigar precis den här stunden för många år sedan med en kamera. Flickan på bilden som vi har framför oss heter Katrin. Hennes blick är bekymmersfri, hon ler. Och bilden påminner oss om hennes liv före missbruket, före livet på gatan. Bilden påminner oss också om att det fanns en tid innan hennes namn stod på varenda löpsedel. En tid fylld med glädje och skratt, solsken och barfota somrar på landet. Katrin hette från början Bäckström i efternamn och föddes i Luleå 1956. I en artikel som publicerades i Aftonbladet 2009 står det att enligt en polisrapport från maj 1988 så beskrivs Katrin av sin mor som ett snällt men tillbakadraget barn. Hon var både blyg och lydig som liten och hennes mamma tror att det var på grund av en dålig självkänsla som Katrin började med droger i slutet av tonåren efter att de flyttat från Norrland till Stockholm. År 1975 födde hon sitt första barn, en pojke, och redan då hade heroinet ett fast grepp om henne och pappan fanns aldrig i pojkens liv. Det var år 1982 som Katrin gifte sig med en portugisisk man och tog efternamnet da Costa. Paret träffades i Portugal och blev kära. År 1984 hade Katrin två söner. Båda barnen hade omhändertagits av sociala myndigheterna i Sverige på grund av hennes heroinmissbruk. Och till slut hamnade hon i prostitution. Som så många andra befann hon sig på gatan i Stockholm. Alltid på samma plats, Brunkebergs torg, vid pelarna. För att försöka få in tillräckligt med pengar för att upprätthålla sitt missbruk. Hon hade ingen fast adress och bodde dels på hotell, dels hos vänner och stamkunder. Av vänner beskrevs Katrin som snäll, varmhjärtad och mjuk. Men hennes desperation efter pengar till droger gjorde att hon började acceptera mer och mer våldsamma kunder för att hon var så desperat och behövde pengarna. Det finns uppgifter om att Katrin ska ha pratat med vänner och bekanta om att hennes mål var att få tillbaka vårdnaden av sina barn och få ordning på sitt liv igen så hon kunde återförenas med sin man i Portugal. Men den drömmen gick i kras. Det finns ett inlägg på bloggen dakosarkivet.wordpress.com som publicerades i februari 2016 som innehåller en intervju med en kvinna som ska vara gift med den portugisiska man som Katrin senare skulle gifta sig med. Kvinnan som är modern till mannens yngsta son kunde i intervjun berätta om hur Katrin och mannen träffades. Och det blir en unik inblick i Katrins liv innan mordet. Det ska ha varit år 1979 som Katrin och mannen, som i intervjun kallas J, träffades. Enligt exfrun, som går under det fingerade namnet Andrea i intervjun, ska det uppstått kärlek direkt mellan Katrin och J när de träffades i Portugal. J ska sedan ha åkt till Sverige för att träffa henne. Men när han var på besök här blev han arresterad av polisen för narkotikainnehav. Han ska ha haft hasch och marijuana på sig. Och han hamnade sedan i fängelse i Sverige. J ska enligt exfrun ha suttit i fängelse i nästan 3 år och Katrin ska alltså ha satt på honom ofta under den tiden. När han släpptes ut ur fängelset så åkte han tillbaka till Portugal där han återförenades med sin familj och kort därefter ska Katrin ha kommit efter honom för att besöka honom och ska då även ha träffat hans familj i Portugal som gillade henne direkt. Men det ska uppstått en del argumentation mellan Katrin och J när Katrin blev gravid och hon fortsatte med droger. Katrin åkte till Sverige och födde en liten son, men kom sen tillbaka till Portugal igen med bebisen för att vara tillsammans med J. Det var sommaren 1981 och Katrin och J ska ha varit som lyckligast när de åkte runt i en campervan i Portugal med sonen. J ska ha berättat för Andrea att han och Katrin hade planer på att slå sig till ro i Portugal med sonen och de flyttade in i ett hus i staden Tortosendo tillsammans med några vänner. Men Katrin ska ha haft svårt att sluta med drogerna och när J upptäckte en hög på heroin eskalerade bråken och förhållandet ska ha gått ut för. Som ett sista försök skulle Katrin åka hem till Sverige med sonen för att få behandling för sitt missbruk i hopp om att sen kunna återvända till Portugal för att fullfölja sin dröm om att bo där med J. Andrea ska ha mött J i början av 1984. Han ska då ha sagt att han fortfarande är gift med Katrin, men att han inte hade planer på att de skulle leva ihop igen. Han hade heller ingen möjlighet att åka till henne i Sverige eftersom han hade suttit i fängelse där och inte ville riskera att åka fast för något igen. Andrea mötte aldrig Katrin själv. Det enda hon vet om henne är det som J berättat för henne. Och hon minns att han försökte få henne att skaffa hjälp och att han var oerhört ledsen när han fick höra om hennes fruktansvärda öde och att hon hade hittats mördad. Enligt exfrun fanns det låtar som alltid påminner honom om Katrin. Street Life av Randy Crawford var en sån låt som J ska uttalat sig om och sagt: det här är Katrin. Katrin är den här låttexten, när han lyssnade på den. Låttexten till Street Life går som följer: I play the street life because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let the people see just who you want to be. And every night you shine just like a superstar. That's how the life is played, a 10-cent masquerade. You dress, you walk, you talk. You're who you think you are. Street life. You can run away from time. Street life. For a nickel or a dime. Street life. But you better not get old. Street life. Or you're gonna feel the cold. There's always love for sale. A grown-up fairy tale. Prince Charming always smiles behind a silver spoon. And if you keep it young, your song is always sung. Your love will pay your way beneath the silver moon. J dog 2014 av lungcancer. Och vi kan förstå varför den här låten påminner honom så mycket om Katrin. Hennes sista tid i livet levde hon verkligen ett liv som gick ut på att överleva dag för dag på gatan. Hon saknade fast adress och gick från härberge till härberge, från vän till vän, från famn till famn, alltid på jakt efter nästa fix under våren 1984. Den sista kända observationen av henne ägde rum på pingstdagen den 10 juni 1984. Det var en man som hävdade att Katrin ska ha varit hemma hos honom på Östermalm på morgonen den dagen. Mannen ska sedan ha kört Katrin till Kungsträdgården och släppt av henne där vid 10-tiden på morgonen enligt egen utsago. Det var först den 18 juli som delar av Katrins kropp skulle hittas. Det var en man som gick en kvällspromenad med sin hund i grönområdet Pampas vid Karlsbergstranden som gjorde den makabra upptäckten. Det luktade unket i området och hunden sprang med bestämda steg rakt ut i skogen. Mannen sprang efter och hittade sin hund nosandes på två svarta sopsäckar som skulle innehålla något så fruktansvärt som kvarlevorna efter 27-åriga Katrin som då hade varit försvunnen i en dryg månad. Den 7 augusti hittades ytterligare två sopsäckar med kroppsdelar, men denna gång i nära anslutning till Karolinska sjukhuset. Även några hårstrån och en blå handduk upphittades på fyndplatsen bredvid kroppsdelarna. Det var med hjälp av fingeravtryck man kunde identifiera att den styckade kvinnan var Katrin da Costa. Men alla hennes kroppsdelar hittades aldrig. Hennes huvud, hennes hals, hennes könsorgan, hennes inre organ och hennes ena bröst återfanns aldrig. Och på grund av att kroppsdelarna legat länge ute i terrängen, eftersom sådana vitala delar av kroppen saknades, gick det aldrig att fastställa någon dödsorsak i fallet. Jag hade Sofie i den här diskussionen så tänkte jag att vi skulle fokusera på en av de misstänkta personerna i det här fallet. Som är den här obducenten eller rättsläkaren som han också kallas. Som jag tänkte vi skulle gå lite djupare in på. För det var ju nämligen så att kort efter att man hade hittat kroppsdelarna så var det en misstänkt person som fångade polisens intresse särskilt mycket. Och det var den här rättsläkaren som jobbade på Karolinska sjukhuset som låg mitt emellan de två fyndplatserna. Och den här mannen anhölls den 3 december 1984, men han släpptes redan 5 dagar efter det på fri fot efter ett flertal förhör då. Och han släpptes på grund av att polisen helt enkelt saknade bevis för att hålla honom längre än så. Men anledningen till att rättsläkaren, även kallad obducenten då i medierna, fångade polisens intresse var främst för att han enligt uppgifter skulle ha varit en av Katrin da Costas kunder på Malmskillnadsgatan. Och han var också intressant eftersom en annan rättsläkare, Johan Reis, som ska jobba tätt ihop med den misstänkta rättsläkaren, gjorde bedömningen att den som utfört mordet på Katrin skulle haft någon slags kunskap om den mänskliga kroppen med tanke på hur kroppen var styckad.
Så, det är lite så Jack the Ripper över det på något vis.
Ja, så polisen försökte ringa in någon som hade den här typen av kunskap också, så därför blev ju den här personen också intressant av den anledningen.
Mm. Både relation till henne och relation till hur mordet är utfört.
Ja, även om de inte kunde hitta den direkta kopplingen till Katrin så misstänkte man, eftersom den här mannen hade spenderat mycket tid på Malmskillnadsgatan, att han kunde ha varit en av hennes kunder. Men det är lite luddigt det här. Men det skulle också visa sig att obducenten hade ett intresse för våldsporr, vilket också polisen såklart fångade upp och tyckte var intressant. Och det fanns också flera av hans kollegor som hade upplevt honom som obehaglig på olika sätt. Det fanns också vänner till honom som kunde uttala sig om att mannen hade en märklig fascination när det kom till sitt yrke. Och det är också så här, på ett sätt är det inte konstigt i sig att vara passionerad och tycka sitt yrke är väldigt intressant.
Nej.
Men det som det var i det här fallet var att han bland annat hade skickat såna här rättsmedicinska rapporter till sina vänner som innehöll bilder och grafiskt obehagliga då obduktionsbilder som de tyckte var märkligt att han bara skickade runt sådär.
Ja, det får man väl heller inte göra hur som helst, tänker jag.
Nej, jag vet ju inte om de här vännerna också var läkare eller om det var liksom, det känns också lite märkligt beteende. Mm. Och att han också ska ha bjudit in några av dem till att delta vid obduktioner. Enligt deras uppgifter då. Vilket de själva tyckte var märkligt. Och sen hade han ju också specialiserat sig på just strypmord. Och han var ganska ung vid mordet på Katrin. Han var bara 30 år gammal. Men han hade redan lyckats skapa sig en ganska ansenlig karriär inom rättsmedicin. Och publicerat flera artiklar om just strypmord. Men också föreläst om hängningar och sexuellt våld. Så han var ju en ganska så, kan man säga, erkänd person inom fältet, men det var också en del personer som tyckte han var märklig.
Mm.
Och det är ju inte konstigt att specialisera sig på olika ämnen som rättsläkare i sig. Men jag tror just hur han pratade om det och hur han betedde sig stack ut för många. Det här med att han visade bilder från obduktioner och sånt. Och att han hade även sådana här bilder hemma. Vilket jag tror inte man ska ha som rättsläkare. Det så ansågs liksom inte professionellt eller lämpligt att han hade det.
Nej, det är väldigt respektlöst mot offren och offrens anhöriga framförallt, tycker jag.
Mm.
Men den här mannen har ju figurerat i mer än det här fallet. Vi tog ju upp i avsnitt 87 av Ordlösta fall, det här mordet på Annika Nordberg. Och här figurerar också den här rättsläkaren. För precis som Katrin så prostituerade sig Annika på Malmskillnadsgatan. Och i det avsnittet så berättar vi om hur rättsläkaren fick Annikas mordfall på sitt bord. Annika hittades död i juli 1982, alltså bara ett par år innan Katrin. Och hennes fall skulle alltså landa på just den här rättsläkarens bord. Samma rättsläkare som senare skulle komma att bli misstänkt för styckmordet på Katrin.
Mm.
Och det är ju lite märkliga omständigheter.
Det är ju det.
Och just Annikas fall var faktiskt hans första egna fall som han tog sig an. Och han var väldigt begeistrad. Han betedde sig inte särskilt fackmannamässigt, om vi säger så, i det fallet. Och ni som lyssnar kanske minns att Annikas fall kunde... Där kunde man konstatera att hon utsatts för trubbigt våld mot halsen. Men att det inte gick att fastställa dödsorsaken. Och i ett försök att göra just det så valde den här rättsläkaren att göra någonting väldigt, väldigt ovanligt. Nämligen att avlägsna Annikas huvud från kroppen genom en metod som gick ut på att lösa upp huvudet genom att koka det. Det här var ju vansinnigt makabert, sånt som inte släpper ens minne. Men det tog faktiskt inte slut där. Man lyckades inte fastställa dödsorsaken i Annikas fall, men av någon jäkla anledning så valde den här rättsläkaren att spara Annikas kranie på sitt kontor tillsammans med hennes halsrygg. Och han förvarade helt enkelt där på sitt kontor.
Mm.
Någonting som han sen skulle bli väldigt kritiserad för i efterhand. Så att det är väldigt mycket märkligheter kring just den här obducenten. Och rent professionellt hur han har jobbat.
Mm, och det kan ni också höra mer om i det här avsnittet. Om ni är intresserade av det fallet. För där berättar vi ganska ingående om det.
Ja, för en sak som var väldigt märkligt i Annikas fall var att han dessutom blandade sig en hel del i själva utredningen i Annikas fall.
Mm.
Han besökte fyndplatsen där kroppen hittades på sin fritid och sånt. Mm. Så han har ett väldigt märkligt beteende. Det är inte bara, han är inte bara obducent, utan han har ju visat på ett intresse för själva helheten av mordet. Vilket egentligen är, han har ingenting med det att göra, det är bara polisiärt. Så att, ja, jag förstår att folk tyckte att han var obehaglig, för att det är så mycket konstigt kring honom.
Ja, och en person som har fokuserat ganska mycket på den här mannen och hans beteenden innan mordet är Lars Borgne, som har skrivit boken Sanningen är en sällsynt gäst, som tar upp Katrins fall. Och det han också skriver i den här boken är att det finns misstänksamma omständigheter gällande den här mannen. Och att det fanns också en hel del personer som prostituerade sig på Malmskillnadsgatan som hade saker att säga om honom. Och polisen förhörde ju flera av de här prostituerade kvinnorna. Och många berättade vad de visste. Men av någon anledning så lyftes aldrig deras vittnesmål upp i rätten när mannen till slut skulle stå inför rätta i det här mordet.
Mm.
De blev inte kallade. Och av någon anledning så valde åklagaren att inte fokusera på det här spåret. Men några av deras vittnesmål står faktiskt med i Lars Borgnes bok. Så jag tänker att vi kan berätta lite om de här vittnesmålen bara för att lyfta lite vad som sagts om den här rättsläkaren.
Mm.
Och de här vittnesmålen ska vara tagna ur en mapp i grundmaterialet i styckmordsutredningen märkt avsnitt E.
Mm. Jag bara innan vi börjar läsa upp dem, jag tycker det är så himla sorgligt att man inte väljer att låta de här kvinnorna höras. Och det, jag tänker att det handlar väldigt mycket av att man har på den tiden hade bilden av att deras åsikter helt enkelt inte var värda att lyfta. Så det är väl perfekt att vi åtminstone kan få göra det här.
Ja, och jag tror att åklagaren, jag tror att det var lite så här att man inte, det var liksom inget vittne som hade sett rättsläkaren ihop med Katrin. Så jag tror att åklagaren var lite rädd för att det här, ja, det kanske bevisade att mannen hade varit mycket på Malmskillnadsgatan. Men det kanske inte bevisade att han faktiskt hade en relation till Katrin. Så jag tror att det fanns såklart en anledning varför man inte tog det. Men samtidigt så är det många som tänker att det är ändå viktigt att beskriva vilken typ av person det rör sig om.
Karaktärsbildande.
Precis, och om de här prostituerade kvinnorna inte får möjligheten att vittna så ut kan man säga att hela den delen om att han hade befunnit sig mycket på platsen där Katrin också befann sig mycket på uteblir ju.
Mm.
Så ja, det är ju en svår fråga, men ja, det är intressant vad de här kvinnorna har att säga i alla fall. Så jag tänker att vi kan ju lyfta några. Det finns väldigt många, men vi lyfter några av dem.
Mm.
Vi kan ju börja med en kvinna som heter Lena som var 24 år när hon vittnade till polisen då. Och då fick hon se ett foto på den här mannen och hon säger då att hon känner igen honom som en man som under 2 år enligt henne väldigt ofta har uppehållit sig på Malmskillnadsgatan. Och hon tyckte att han verkade konstig och hon hade aldrig själv följt med honom eftersom han inte ville betala mer än 150 kronor. Hon hade inte fått intrycket av att han var en våldsam man, men han brukade gömma sin bil, en vit Golf, på gatan intill Malmskillnadsgatan för att sen säga att han saknade sin bil, vilket hon tyckte verkade konstigt. Så att han ville liksom inte synas i sin bil på Malmskillnadsgatan. Han parkerade en bit bort och sa att han inte hade någon bil helt enkelt när han försökte plocka upp kvinnor på gatan.
Mm. Ja, då undrar man ju var han då skulle befinna sig med kvinnorna. För oftast var det vanligt att man plockade upp just med bil.
Om det kan lägga någonting i att han kanske inte ville vara igenkänd eller att någon skulle se hans registreringsnummer. Och det kan ju också ha att göra med hans yrke som rättsläkare, att han var rädd för det, att bli igenkänd.
Mm, såklart. Sen har vi Ann-Charlotte som var 26 år gammal vid tillfället. Och hon säger sig vara 100% säker på att hon känner igen mannen på fotot. Hon beskriver honom som liten och smal och hon har lagt märke till hans beteende och funderat över det. Hon upplevde att han verkade vara nervös och stirrig och titta sig runt hela tiden. Han brukade stå på bakgator till stritan och då rusa upp till Malmskillnadsgatan och gå på tjejer när de hade blivit avsläppta av sina tidigare torskar. Hon har också sett honom följa efter tjejer i sin vita Golf när de blivit upplockade. Ja, och hon tyckte också att han verkade väldigt konstig. Så han har ju ett väldigt stirrigt beteende enligt vittnesmål.
Mm. Sen har vi Else-Marie som var 30 år och hon kände också igen mannen på fotot och sa att hon hade sett honom väldigt ofta senaste året på Malmskillnadsgatan, Brunkebergs torg. Och hon menade på att han brukar åka runt i området nästan var och varannan kväll enligt henne. Så det är ju faktiskt väldigt ofta får man säga då.
Mm, ja, verkligen.
Så det är ju inte märkligt att hon kände igen honom. Han färdades ensam i en ljus vit Golf. Och hon skulle ha haft honom som kund vid ett tillfälle då akten ägde rum i parkeringsgaraget till Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Och hon beskrev det som att hon ska ha runkat av honom för 150 kronor samtidigt som han rörde vid hennes bakdel. Och han ska ha frågat henne efter det om hon ville ha samlag med honom. Men när hon hade sagt att det kostade 300 kronor så ska han tyckt att det var för dyrt enligt henne. Och hon visste ej huruvida Katrin ska ha haft honom som kund. Och mannen visar aldrig några våldstendenser för henne i alla fall.
Och i den här boken så är det vittnesmål från 14 kvinnor som tas upp. Och polisen ska prata med dessa kvinnor som känner igen obducenten och kan peka ut honom när de då får se en bild.
Mm.
Och deras vittnesmål är ganska samstämmiga och målar upp en nervös, något timid och icke-våldsam man som stryker runt på Malmskillnadsgatan och helt enkelt verkar vara rädd för att bli upptäckt. Men det som är så intressant är hur många kan berätta att mannen i fråga var på Malmskillnadsgatan så här ofta.
Mm.
Alltså närmast var och varannan dag. Och det säger ju rätt mycket om honom som person.
Mm.
Och man kan undra varför det aldrig var så att dessa kvinnors vittnesmål lyftes rätten, precis som vi pratade om innan.
Mm.
Och där är vi återigen inne på det här att ja, men det fanns inget vittnesmål som kunde visa på att någon hade sett mannen tillsammans med Katrin da Costa. Och åklagaren Anders Helin ska uttalat sig om att han vill inte ha några fladdriga vittnen i rätten gällande varför de prostituerade kvinnorna i kallades som vittnen, vad han nu kan ha menat med det.
Mm.
Man var kanske lite orolig för att ryktena om obducenten skulle börja sprida sig på Malmskillnadsgatan. Att han var Katrins mördare, att det skulle vara svårt att veta vad som var sant eller inte. Vilka uppgifter som faktiskt skulle tas på allvar.
Mm.
Men det var en kvinnas vittnesmål som stack ut lite extra. För att hon var den enda som upplevt den här mannen, obducenten, som våldsam.
Mm.
Och det rör Teresa, 20 år gammal vid tillfället. Och redan den 6 september, innan några rykten om obducenten då hade hunnit spridas bland de prostituerade, så kunde hon berätta att hösten 1983 så råkade hon ut för att han hade försökt strypa henne när hon inte ville göra som han ville. De hade bestämt att han skulle ha franskt plussamlag och det skulle kosta 500 kronor. Och mannen prutade inte utan gick bara med på den här överenskommelsen. Han sa inte så mycket och han ville att hon skulle följa med till hans lägenhet, så de gick till fots till en trapp på Jungfrugatan. Och det ska ha varit mörkt i trappuppgången och mannen ska inte ha svarat när hon frågade om han kunde tända belysningen. Han ska ha tagit henne i handen, lett henne upp för trapporna och tills dess att de kom upp till vinden utanför en tjock vindstur.
Mm.
Då frågade hon om det var där de skulle gå in och sen sagt till mannen att jag går inte in med dig där. Och då ska han ha blivit våldsam. Och greppat tag framifrån med båda sina händer runt hennes hals. Med båda tummarna på stryphuvudet. Ett ganska kraftigt strypgrepp enligt henne. Hon skulle ha fått panik och sparkat honom i underlivet. Han ska ha hållit kvar det här hårda greppet i kanske 30 sekunder. Och det ska ha svartnat för hennes ögon. Så hon fortsatte att sparka till dess att mannen släppte taget. Och även om hon var svag efter strypgreppet så lyckades hon ta sig ner för trapporna. Däremot så hade hon väntat in mannen i porten. Hon vet inte varför hon gjorde det. Hon sa till mannen att han skulle passa sig för att tjejerna verkligen höll reda på varandra och hjälpte varandra. Hon ska också berätta att hon haft kraftiga märken på halsen efter det här våldet. Eftersom hon var så chockad som hon var så polisanmälde hon aldrig händelsen. Men hon kan ha berättat det för några patrullerande poliser på Östermalm. Hon mindes inte riktigt. Det här var troligtvis ganska traumatiskt för henne.
Mm.
Och sen ska Teresa ha fått peka ut obducenten under en konfrontation och hon pekar ut honom med 90% säkerhet enligt henne själv. Obducenten skulle faktiskt komma att åtalas för överfallet mot Teresa i samband med den här styckmordsrättegången. Men åtalet ogillades för att det hade gått för lång tid enligt rätten mellan händelsen och konfrontationen och att då bevisföringen inte höll.
Mm, det fanns helt enkelt inte bevis för att döma honom för någonting i det fallet. Men det är sjukt obehagligt. Jag har varit med om det stämmer. Så, det låter som en mardröm.
Fruktansvärt. Och ja, de här kvinnorna var ju extremt utsatta.
Ja. Och det tar ju inte slut där. Det finns fler beklämmande omständigheter för den här rättsläkaren. Och en väldigt viktig aspekt är hans hustru Ann-Kristin som 2 år innan mordet på Katrin ska ha hittat stöd i parets sovrum. Och hon ska ha hittats hängd från sänggaveln iklädd finkläder. Och bara 2 månader innan hennes död ska rättsläkarna publicera sin första artikel om just hängning. Och där kan man fråga sig vad oddsen är för att hans fru ska hitta stöd på just det här sättet 2 månader senare, om det var en slump eller en medveten handling. Det är ju många meningar som går isär i det här fallet, vad som egentligen hände Ann-Kristin.
Mm.
Från polisens sida så har det ju konstaterats att hon ska ha begått självmord och det väcktes aldrig något åtal för något mord i det fallet mot rättsläkaren då. Men Ann-Kristins familj har aldrig varit övertygade om att hon ska ha begått självmord och det finns en del omständigheter kring hennes död som är väldigt intressanta och jag tänker att vi inte ska berätta för mycket om det fallet här och nu, för jag tänker att vi kan ta upp det i ett framtida fall av olösta fall, för det är väldigt intressant.
Mm.
Men obducenten klarade sig som sagt från misstanke i det fallet eftersom det bedömdes som självmord. Men det som ofta lyfts till hans fördel är att ytterdörren ska ha varit låst från insidan och att han ska ha fått bryta sig in i lägenheten när han hittade henne död. Så det är ju någonting som säger att hon faktiskt kanske begick självmord eftersom dörren var låst. Men sen finns det också de som argumenterar för att han faktiskt var expert på just strypningar och hängningar. Och om någon skulle veta hur man skulle iscensätta en sån mordplats så skulle det vara han. Är det många som säger. Eftersom han hade ju koll på de här sakerna. Och ni hör ju, det här är ju väldigt intressant, så jag tänker att vi lämnar det här fallet här och berätta mer om det vid ett annat tillfälle. Men förutom den här misstänkta obducenten så fanns det en annan man som också skulle fånga polisens uppmärksamhet. Och även han var läkare och kallades i medierna för allmänläkaren. Så jag tänker att vi efter den här diskussionen ska berätta lite mer om honom och hur han blev aktuell i Da Costa-fallet.
Det gör vi.
Så fortsätt lyssna.
Den andra läkaren som skulle komma att bli intressant och aktuell i det kostade ärendet var en allmänläkare som först blev misstänkt för något helt annat. Han skulle nämligen bli anklagad för att ha sexuellt utnyttjat sin 17 månader gamla dotter. Det var hans fru som rapporterade misstankarna till polisen samtidigt som paret genomgick en skilsmässa. Det gjordes en utredning, men det gick aldrig att bevisa att allmänläkaren skulle ha förgripit sig på dottern. Däremot skulle det visa sig att de båda läkarna, alltså allmänläkaren och obducenten, ska ha varit bekanta. De ska bland annat ha jobbat tillsammans under 18 månader mellan 1980 och 1981. När det blev offentligt att en obducent var misstänkt för mordet på Katrin så ringde allmänläkarens exfru till polisen och frågade om det var den obducent hon trodde det var som var den misstänkte. När polisen kunde bekräfta att det var den person som hon trodde att det rörde sig om kunde hon berätta någonting häpnadsväckande för polisen. Hon trodde nämligen att hennes dotter hade varit vittne till en styckning för att dottern hade berättat saker för modern som fick henne att tro det. Kunde det vara så att allmänläkaren och obducenten hade genomfört mordet tillsammans eller åtminstone utfört själva styckningen av Katrins kropp ihop? Ett par år hade hunnit passera och det var nu år 1986 och mordet på Katrin skulle hamna i skuggan för ett annat, mycket uppmärksammat mord. Nämligen mordet på statsminister Olof Palme som skulle komma att uppta alla möjliga resurser från polisens sida. Det var först på hösten 1987 som de båda läkarna häktades och de kom sedan att åtalas för mord vid Stockholms tingsrätt i januari 1988. Det hade nästan 4 år passerat sedan mordet på Katrin ägt rum. I nästa veckas avsnitt av Olösta fall ska vi gå igenom vad som hände när Katrin Da Costas fall skulle komma att tas upp i domstol. Och hur kommer det sig att mordet på henne har blivit en sån vattendelare? Vissa är övertygade om att båda, eller åtminstone en av läkarna, ligger bakom mordet, medan andra menar att läkarna är oskyldiga och rättegången mot dem, och inte minst hur de porträtterades i media, ska ha förstört deras liv, trots att de var oskyldiga. Missa inte del 2 om mordet på Katrin Da Costa, som släpps nästa vecka. Tack för att just du har lyssnat.